Då vill jag läsa också från Uppenbarelseboken, men kapitel 7 och vers 9 och framåt. I Uppenbarelseboken så får vi ju en inblick i himmelriket när lärjungen Johannes får detta möte med Gud själv. Och han får blicken i det som händer och det som kommer hända. Och så skriver han ner det. Och så har Uppenbarelseboken, som ibland är väldigt svår att förstå med allt bildspråk och symbolik och allt, men ändå varit en bok som har varit för människor genom hela historien. Jag läser från vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk, inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och all stor runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten, kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet. Då sa han till mig: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter i tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Och han ska leda dem till livets källor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Ibland så känns ju vardagen så där gråst, särskilt nu när det har blivit höst på riktigt. Diskmaskinen ska tömmas, mejlen ska bevaras, skjortor ska strykas, regnet öser ner, och så undrar man vart glädjen, färgglada och vackra och värmen tog vägen. Och så kommer den här texten från Uppenbarelseboken som en slags färgexplosion rakt in i vardagen. En syn av ljus, sång om människor från hela världen. Gud själv som är där som torkar alla tårar. Och det som Gud påminner oss människor att det här som vi läste, det är också en värld. Mitt i vardagens slit, mitt i det där gråa i trista, så finns en himmelsk verklighet som redan nu bär oss. I Johannes syn då vi att bland Guds folk så visar sig inte makt och seger genom att man dödar det som är ont. Istället möter vi ett Guds folk som har lidit och dött. Man har förkunnat budskapet om Jesus, om hans rike. I människors ögon så kan de ha framstått som förlorare, misslyckade. Men i Guds ögon så är det hjältar som beskrivs. Och det är hjältar aldrig någonsin ställer sig själva i centrum och hyllar sig själva. Utan de hyllar sin ledare, sin konung Jesus Kristus. Med hänvisning till andra världskriget, en person som konstaterade att många soldater dog för att föra segern till Europa. Men i Guds rike var det kungens död som säkrade segern. Guds rike, vi som tillhör den levande guden. Vår seger vilar på korset, på uppståndelsen, på hans fullbordade verk. Och där ligger också vår framtidshopp. Gemenskapen med honom vilar. Uppenbarelseboken 7 hänger ihop med kapitel 6, så jag ska inte fördjupa mig i det. Ni får jättegärna läsa när ni kommer hem. I kapitel 6 och i början på kapitel 7 skriver Johannes hur 6 sigill på en bokrulle öppnas. Och för varje sigill som öppnas så beskrivs någonting mer än händelse, någonting av det som kommer hända. Man skulle kunna jämföra det brysigill med att man vänder blad i en bok. Att man spelar upp en ny videosekvens. Att det är liksom något nytt som förklaras, som beskrivs. Ett kapitel som öppnas. Ett nytt händelseförlopp. Efter att det sjätte sigillet har öppnats av totalt 7 så beskrivs hur hela skapelsens grundvalar skakas. Det är en sån förstörelse som når en sån omning som beskriver att alla människor går och gömmer sig. Nyckeln i kapitel 6 och i det här sammanhanget är frågan: vem mitt i allt kan stå kvar? Vem kan egentligen klara det? Vem kan överleva? Vem kan stå kvar? Det lidande och den nöd och den förstörelse som beskrivs under de här första 6 gillen, den är så kraftig och makalös. Vem kan egentligen stå kvar när allt det här kommer drabba oss? Innan Johannes fortsätter att beskriva det sjunde sigillet i kapitel 8, tar han en slags andningspaus, en time-out. Och så beskriver han det som vi nyss har läst. Guds svar på den frågan. Vem kan egentligen stå kvar? Johannes, han ger oss en försmak hur saker och ting kommer att bli. Den som kommer stå kvar, det är ju de som lammet har låtit segra. Lammet, det är ju Kristi själv. De här uppmuntrande orden ifrån Johannes har ju tröstat den kristna minoriteten. Den 400-talets kyrka, alla troende genom kyrkohistorien som har mött förföljelse, nöd och lidande. Det har liksom gett dem kraft och mod att fortsätta gå, att fortsätta vittna, att fortsätta gå. För Gud kommer att segra och lammet kommer att segra. Dagens troende, vi som sitter här idag i samma verklighet. Det är samma som målas upp för oss. Lammet kommer att segra. Johannes ser en stor skara människor som ingen kan räkna. Från alla nationer, från alla stammar, alla folk, alla. Och så står man inför tronen och inför lammet. Denna stora skara från hela världen sliter inte längre. Man lider inte längre. Inte motstånd längre från en värld som är i uppror mot Gud. Kampen är över och firandet har på ett särskilt sätt börjat. Bortom all kamp, bortom lidande, bortom all förstörelse vi kan se och möta, så väntar en stor fest för Guds trogna folk. De kommer för alltid att få ta del av denna festen och detta sätt är en fantastisk tillbedjan, en fantastisk lovsång. Och så står de nu inför tronen redo att tillbe, redo att glädjas åt sin befrielse. Sången de sjunger, det är en festsång som sjungs med en hög och glad röst. Det är en sång av lovprisning till Gud, till lammet. De sjunger och de vet att det inte är deras stationer som har befriat och räddat dem. Utan de vet och de sjunger till lammet för att det är han som har befriat genom hans nåd och hans barmhärtighet. Frälsningen tillhör vår Gud, han som är på tronet, han som är lammet. När de hör nyheten om frälsningen så faller hela himlens änglaskara ner på sina ansikten, överväldigade av glädje och tillbed. Och även de sjunger ut i en festsång, en glädjesång. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten, kraften. Det tillhör vår Gud, evigheters evigheter. De sjunger om frälsningen, de sjunger om befrielsen, de sjunger om segern. Och den tillhör Gud och den finns hos Gud. Och det är genom vi också kan ta emot den. Det är Gud och lammet de har att tacka för att de nu kan stå där inför tronen. Och hela den himmelskaran stämmer in i lovsången. Människorna tackar Gud för sin frälsning. Änglarna tackar Gud för den han är. Det är frälsningens sång som gör melodin för himlens lovsång. Det är deras glädje. Det bör också vara vår glädje och vår grund i vår tillbön som inspireras av frälsningens lovsång. Tänk att vi är frälsta. Vilken glädje, vilken tacksamhet. Jag vet inte om ni ser bilden framför er i tronsalen. Jag tycker att den är otroligt mäktig. När de frälsta samlas så stannar hela. Vilket mottagande det kommer att bli. Hela himlen, hela platsen är full av änglar. De äldste och varelserna är närvarande. Ni kan bara tänka er om det hade kommit in en grupp människor i en lång kö. Och vi liksom representerar himlen och änglarna. Och så kommer människor in i sina vid i ett långt led. Änglarna jublar och gläds. Vilka är de här människorna? En av de äldste reser sig upp från sin nedböjning. Och så frågar han Johannes, vem, vilka är de här? Det är inte så att han frågar för sin egen skull, för han vet. Men sen den gode pedagog han är, så frågar han för Johannes skull. Johannes, vet du vilka de här är? Johannes vet inte svaret, så den äldste får svara själv. De här människorna, det är de som har kommit ut ur den stora vedermödan. De som har tvättat sina kläder, de vita i lammets blod. Profeten Daniel i Gamla testamentet profeterar. Och som uppenbarelseboken mycket grundar sig på. Daniel skriver, det kommer en tid av nöd. Som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och ända fram till denna tid. Jesus plockar själv upp den profetian i Matteus evangeliet. Det är en period av konflikter, stort lidande, martyrskap. Där Guds folk prövas på ett särskilt sätt. Men det är också en tid där Guds dom över ondskan kommer inledas. Guds dom och rättfärdigheten. Ja, men till viss del så har ju denna period av vedermöda, av nöd och lidande förföljt kyrkan genom hela historien. Och kanske också vi får möta den på olika sätt. Men det verkar som att den når sin intensitet, sitt klimax i sin sista tiden, vid slutet av historien. Människorna som Johannes nu ser framför sig, det är den stora skaran som ut ur denna period av lidande. Men genom lidandet, genom nöden så också Jesus seger kommit de troendes till del. Återigen visas triumfen i rike. Jesus visar sin makt och sin seger genom de förkrossade än genom de mäktiga. Mer genom korset än genom svärdet. Texten vi läser, det är ju Guds svar. Vem kommer klara det? Guds folk, svarar Gud. Det är inte ett folk som blir övergivet. Guds folk, det är ett folk som kommer föras till seger. Ut ur den stora prövningen. Ut ur lidandet. Det är ett folk som kommer kännetecknas av Guds närvaro i hans ansikte. Och mitt i folkets gemenskap så finns lammet. Och lammet kommer vara deras herde, denna paradoxala bild. En herde som kommer föra folk till livets källor med levande vatten. En gemenskap som präglas av en helande närvaro. Det är en gemenskap där Gud inte skickar en näsduk eller skickar iväg folket, utan han kommer torka varje tår ifrån deras ögon. Det är en vacker bild av barmhärtighet, helande. En bild av omsorg när livets sorg, förluster, motgångar och besvikelser i Guds heliga närvaro får torkas bort i ett ögonblick av Gud själv. Johannes syn påminner oss om att se på livet med himlens perspektiv. När världen ser nederlag, ja, men då ser Gud seger. När världen ser svaghet, då ser Gud trofasthet. När världen ser tårar, då ser Gud början på tröst. Johannes syn och vision och bild är inte bara ett önsketänkande eller en naiv dröm. Det är en verklighet ifrån himlen själv. Det är Guds svar till sitt folk, oavsett vad Guds folket kommer få möta och gå igenom. Så är det ett folk som leds fram till seger och befrielse. Därför gör vi klokt i att redan nu låta vår lovsång och vår ten inspireras och formas av den himmelska lovsången. Över frälsningen, över tacksamheten, över befrielsen. Gud kommer att förnya allting. Han kommer förnya skapelsen. Han kommer att befria sitt folk. Och det är en närvaro och en befrielse som vi redan helige ande kan få uppleva. Så därför kan vi redan livets kamp få sjunga ut i den himmelska lovsången att frälsningen tillhör vår Gud, han som sitter på tronen. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är segraren. Vi tackar dig för att du är lammet som blir slaktat men som lever. Vi tackar dig för att du har kallat oss att tillhöra denna stora skara, få stå inför din tron. Herre, hjälp oss att inte frukta när livet prövar oss. Hjälp oss alla att hålla fast vid dig. Herre, jag ber att din helige ande ska fylla oss med himmel, så att vår tillbedjan här på jorden får spegla lovsången i himlen. Herre, jag tackar dig för att du torkar våra tårar. Jag tackar dig för att du stärker våra hjärtan. Och jag tackar dig för att du leder oss till de levande vattnens källor. I Jesu namn. Amen.
Ett evighetshopp. Ett himmelskt hopp. En målande beskrivning som vi har fått lyssna till. Vi är kvar här. En dag kommer vi få se mer utav det. Men att leva i tillbedjan, att leva i lovsång,